Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Och det här borde ju alla politiska partier bara säga, wow, nu ser vi ju effekten av detta, att ligga i framkant och så vidare. Och jag tror att om den poletten verkligen trillar ner, den måste politiskt trilla ner, då kan det gå väldigt fort.
Sedan 1970-talet har Sverige gått i bräschen för miljöfrågor och lite senare i klimatfrågor. Vi har hyllats för att vi brutit kopplingen mellan tillväxt och utsläpp, vilket alltså innebär att utsläppen inte ökat i samma takt som ekonomin. Men, och det här är ett stort men, en bidragande orsak till att vi lyckas med det här är att vi flyttat utsläppen utomlands. När vi konsumerar saker som inte produceras i Sverige räknas inte de. Det är därför som rösten nu höjs för att börja prata om konsumtionsbaserade utsläpp istället för produktionsbaserade utsläpp. Och sanningen är att den nuvarande klimatpolitiken, med de förslag och åtgärder som föreslagits, den politiken, ja, den räcker inte alls för att vi ska nå de mål som Sverige förbundit sig att nå i Parisavtalet. För att sätta Sveriges klimatpolitik i ett större perspektiv bjöd jag in Johan Kuylenstierna, för han har ett unikt brett perspektiv. Han har under flera år varit ordförande i klimatpolitiska rådet som just utvärderar regeringens politik, och dessförinnan var han bland annat vd på Stockholm Environmental Institute, som är en av de mest välrenommerade forskningsinstituten och tankesmedjan i världen på området. Och dessförinnan jobbade han på FN, så globalt perspektiv har han. Och det här blev ett samtal om hur de olika klimatmålen Sverige har, hur de samverkar och hur politiken styrs och utvärderas och vad som krävs för att ställa om snabbare. Innan vi börjar, om du inte redan följer på den här i din app, passa på att följa den nu för att inte missa kommande avsnitt. Du når mig på perspektiv@vadvivet.se, precis som vanligt, och därmed är det dags för Johan Kuylenstierna. Vilka klimatmål har Sverige?
Ja, Sverige har formella klimatmål. Det är ju inom det klimatpolitiska ramverket. Mm. Och de är då kopplade, kan man säga, till Parisavtalets målsättningar. Det vill säga man har gjort en bedömning när Sverige behöver vara netto noll utsläppare för att man ska bidra till att nå Parismålen. Sen har ju Sverige också det komplexa att vi har mål som sätts av EU. Så att det finns ju både den handlande och icke-handlande sektorn. Och det är mycket debatt nu kring EUs mål som håller på att skärpas. Och där måste man ju då göra en avvägning om våra svenska nationella mål är i linje med EUs mål. Är de mer ambitiösa eller kommer de också behöva stärkas om EU stärker sina mål? Så att det finns en komplex målbild.
Ja, låt oss återkomma till det. Men Parisavtalet, om vi börjar där, så är det alltså att hålla ökningen av globala medeltemperaturen i atmosfären under 2 grader över preindustriella nivåer. Alltså ja. Det är 1850 till 1900, va? Sen fick snygga man till det, så var under 1,5 till 2050 är nästa. Och ska sträva och begränsa uppvärmningen, bla bla bla. Och sen är det också att göra så snabbt som möjligt. Och sen så vi tar snabba minskningar i enlighet med senaste forskningsrönen. Det är det som gör att man kan kasta in 1,5-graders målet och sänka ett redan ingånget avtal.
Ja, absolut. Och det är ju framförallt den processen vi ser i EU just nu när man ska höja 2030. Det som ju också faktiskt Paris bygger på, hela det ramverket, är ju det här med att man ska göra regelbundna utvärderingar och utifrån också faktiskt inte bara då gällande vetenskapen hur man påverkar klimatet, utan också hur teknologier utvecklas, alltså lösningarna utvecklas, som faktiskt kan innebära att vi bör kunna röra oss snabbare. Och det där tycker jag är lika spännande egentligen, det är ju den andra sidan. Det går så otroligt snabbt nu inom många teknologier, inom inte minst energisektorn till exempel. Så att det som man idag kanske inte tycker är realistiskt kan ju om 5 år vara högst realistiskt.
Ibland kan jag tycka att vi också blir så himla teknikoptimistiska i Sverige, att ja, det där ska vi lösa, eller att vi har någon slags banal uppfattning om att om vi allihopa bara byter våra BMWs mot Tesla, vilket säger ganska mycket om den som uttalar det, så löser vi allting liksom. Men det här, det är, vi ska också säga, prata om årtalen här, för det står i Parisavtalet att vi ska nå balans mellan utsläpp och absorption under andra halvan av 2000-talet. Precis. Vilket innebär att det är då man säger att alltså 2050 måste vara det. Men så har vi 2045 som Sverige har.
Ja, alltså
det är ju taget ur luften.
Nej, det är det nog inte. Det är klart att det finns en politisk kompromiss. Ja. Du vet du själv, alltså det finns ju de som säger att vi borde vara 2035, 2040. Man diskuterar målen fortfarande idag. Men 2045 är väl en markering att ett rikt land som Sverige, med all den kunskap vi har, dessutom så har vi väldigt goda förutsättningar. Vi är redan en fossilfri i stora delar energisektor. Vi bör kunna och vi ska nå målen snabbare. Och det är den här frågan om rättvisan i världen. Alltså de rika länderna bör nå målen snabbare därför att utvecklingsländer, de har ett större behov kanske att hålla kvar vid fossila bränslen en längre tid, eller åtminstone också öka sin energianvändning.
Just det, så att just årtalet 2045 har noll forskning bakom sig, men det är ganska mycket rimligt att vi går före.
Så är det. Och alltså forskningen är ju svår när man nu börjar prata om de här målen. Förut var det ju väldigt tydligt, om man tog innan Paris, Kyoto-protokollet, då satte man ju bara procentmål helt enkelt. Så här mycket ska man skära ner utsläppen under en viss period. Det här gradersmålet är ju ganska komplext egentligen. Mm. Men det fanns ju en klok politisk tanke bakom. Man räknar om egentligen någon form av global utsläppsbudget, vad det motsvarar i temperaturhöjning sett över en längre tidsperiod. Och det var ett sätt att då kunna få med sig hela världen. Snarare än att man ska förhandla varje lands exakta utsläppsminskningar. Och det har fungerat ganska bra. Alltså vi har ju land efter land nu som både sätter tydligt mål om netto noll. Och dessutom mål om när man helt ska ha fasat ut fossila energislag. Så att det är ju ett effektivt sätt att jobba.
Och så ska vi påminna oss om den här gamla käpphästen om att lagar och mål och sånt är minsta gemensamma nämnare. Absolut det minsta man ska
göra. Är det.
Det är det som är som lagligt så att säga. Sen är det som är lämpligt som kan gå fortare. Vi ser ju också en massa regionala och kommunala mål på, som finns. Ta till exempel på stadsnivå eller kommunnivå är många som är tuffare och mer ambitiösa. Ta de 23 städerna som är med i Viable City till exempel. Med ett statligt innovationsprogram med målet att släppa städerna var klimatneutral redan 2030. Vi ska väl för transparensen skulle säga att jag är knuten dit och leder ett forskningsprojekt där.
Och det där är intressant tycker jag, alltså med städerna. För att det som är spännande när man jobbar på nationell nivå, det är att man har samma problematik lite grann som vi har även på internationell nivå. Mm. Alltså hur du ska räkna, vad ska du räkna? I Sverige är det en stor debatt kring konsumtionsbaserade utsläpp. Miljömålsberedningen har ju föreslagit nu med 8 partier faktiskt att det ska in i klimatpolitiska ramverket. Mm. Därför att Sverige kan ju nå netto noll eller noll utsläpp, men om det innebär att vi har exporterat produktionen till något annat land så är det ju inte särskilt bra.
Och det har vi gjort sedan 30 år tillbaka.
Ja, precis, till viss del. Va? Men samtidigt så finns det ju faktiskt lite grann samma problematik i städerna. Jag menar, vissa städer, vi sitter i Stockholms innerstad just nu. Mm. Stockholm har inte särskilt mycket tunga industrier. Men vi importerar mycket till Stockholm. Stålet kommer någonstans ifrån. Cementen kommer någonstans ifrån. Mm. Maten kommer någonstans ifrån. Så att en hel del av utsläppen som vi även har i Stockholm indirekt, de kanske släpps ut i Oxelösund vid SSABs verksamhet. Så och det är intressant hur man ska räkna.
Ja, det är lite intressant att titta på företagsvärlden liksom, där man alltid pratar i leverantörskedjanskåp 1 och 2 och 3. Leverantören, leverantören till leverantör och så vidare. Liksom. Och där ska vi också lägga till ju att liksom, där har vi också även företagen som sätter mål.
Absolut.
I den svenska politiken. Vi har ju företag som nu sätter science-based targets.
Precis, bara det namnet är ju väldigt intressant. Så det är ju ett internationellt initiativ. Och det här handlar ju också om man ska nå netto nollutsläpp. Och precis det du säger, det intressanta är ju att man går från då liksom den egna verksamheten till scope 3. Mm. Men det är ju både uppströms, alltså vad man använder för material. Men det som är ytterligare intressant för väldigt många företag, det är ju att man går in på konsumenterna också. Och för att tar man väldigt många företag så ligger kanske 80% av utsläppen när man använder produkten. Ta en bil eller vad du än vill. Mm. Och där när man börjar lägga ansvaret på företagen att försöka se till att konsumentens utsläpp verkligen minskar. Att man ger förutsättningar för det. Det blir ju riktigt spännande. Mm. Och det är ju sånt som faktiskt flera finansiella nu institut, till och med BlackRock som kanske inte var längst fram, men har drivit att även oljebolagen måste börja tänka i de banorna. De kan inte bara tänka att okej, vi har exporterat oljan, utan de ska också ta ett ansvar för när deras produkt används. Och då kan det ju bli spännande.
Just det. Och BlackRock är en av världens största investerare. På sätt och vis kan man säga att de är verkligen så Wall Street-filmer, Wall Street, liksom greed is good, etc. Det är BlackRock. Men som sen har omfamnat klimatfrågan, men inte ur ett klimatperspektiv eller ett moraliskt perspektiv, utan bara så här pengar. Att investera i oljebolag är liksom en skitdålig idé. Att investera i det här är en jättedålig idé, har de sagt.
Det har de sagt, och jag såg faktiskt tyvärr i The Economist att de lite grann drar tillbaka sig där nu. Mm. Därför att de känner att det är nu plötsligt en minskad tryck på den omställningen. Det här var bara en kort notis. Och det är ju lite grann i spåret nu av krisen här och av konflikten. Och det finns ett ökat intresse för gas och olja igen. Och
man tjänar ju grova pengar på
man
det.
Man tjänar grova pengar just nu på det.
Ja, inklusive man vill inte liksom divest precis, utan så där är. Men jag menar, när deras ordförande skrev, det är väl 3-4 år sedan, skrev han ett dåligt brev till liksom världens stora företag, och de har investerat i allt och var liksom, ja, ska man summera det lite grovhugget, så var väl för fan skärp er, annars så säljer vi.
Och det är klart att jag tror att den långsiktiga trenden finns fortfarande där. Ja. Och det intressanta är, som jag brukar trycka på, att det finns nu ett samspel kan man säga mellan det som vi pratar om, klimat och klimatomställning. Mm. verkligen till energiomställning på grund av att fossila bränslen trots allt är väldigt begränsade. Det är, jag menar, okej, vi kan prata om det är 40 år eller 50 år eller 60 år. Det kanske är för lång tid, men lik förbaskat, det är begränsade resurser. Därför är det fossila resurser och geopolitik. Där ett fåtal länder sitter på de här resurserna och det finns tyvärr ofta mycket konflikter kopplade till dem. De här liksom tre trenderna drar ändå en och samma ganska tydliga riktning. Men det är bumps på vägen, så är det.
Har Sverige höga eller låga ambitioner?
Så ser man ett globalt perspektiv så har Sverige ändå rätt höga ambitioner. Det tycker jag ändå man måste säga. Och då menar jag inte Sverige bara i form av politiken, utan jag menar ju ändå Sverige, svenska företag, svenska städer som du lyfter fram, svenska regioner. Så tittar man liksom helheten Sverige i ett internationellt kontext så har vi förhållandevis höga ambitioner.
Men man kan ju vara bäst i klassen och så är det en dålig klass.
Ja, och det är väl lite grann så kanske man fortfarande får se det till viss del, även om jag trots allt tycker att det finns ändå företag som vågar, och även till viss del kanske städer, men jag kan kanske företag mer, som vågar att vara väldigt progressiva. Alltså tar man svensk stålindustri, de har inte lyckats ännu, det ska ju bli skala av det här, det måste ju bli affär, det måste ju bli konkurrenskraftigt. Men att ändå gå ut som stålindustri och säga i princip att ja, men vi ska bara ha fossilfritt stål, då ligger man långt fram i tanke. Och det här ser vi ju delvis i gruvnäringen, vi ser i transportsektorn också, tycker jag ändå, med både Scania och Volvo. Så att jag tycker nog ändå vi har ett antal företag som ligger väldigt långt fram. Och Sveriges klimatmål trots allt, tillsammans med Storbritannien, Danmark, Finland, några länder, de ligger ju också väldigt långt fram. Men sen kan man göra mycket mer i politiken, så är det ju.
Det är ju det där, jag vill ligga högt, men ligger vi tillräckligt högt?
Nej, och det menar vi ju från rådet då, att vi gör ju inte det än så länge, utan vi måste översätta de här målen och retoriken till mycket
tänker
snabbare
politik. Jag tror att vi är bortskämda med det. Tittar man på svensk miljöpolitik historiskt sett så har det inte i högst, alltså det har inte varit framförallt politiken som har drivit det. Vi har Stockholmskonferensen 1972, det är 50 år sedan. Och som ju tillkom lite grann av en slump för att Sverker Åström och liksom, generalsekreteraren i FN sitter och spånar lite grann över någon drink. Vad fan ska vi hitta på för något som känns liksom trendigt? Vi kan ju inte hålla på det här i 68. Vi kan inte hålla på med liksom ojämlikhet i världen, för det har man bråkat om i Paris och sånt. Vi får hitta någonting annat. Ja, men miljö verkar vara bra och de har läst tyst vår lite annat sånt. Och så blir det liksom.
Ja.
Och det får ju en enorm effekt så småningom i alla fall i den svenska politiken.
Absolut.
Det är precis då som miljö, liksom, vi börjar fatta att miljö är någonting. Vi har ju Teckomatorp-skandalen. Nu kom ju liksom de här året, några år senare. Men sen har det ju varit tjänstemän som hela tiden har fyllt på och gjort.
Ja,
liksom. Det har ju inte varit någon politiker som har gått till val på att säga att vi ska ut bajs i insjöar. Det är ju liksom tjänstemannagrejer.
Ja, och folkligt tryck då delvis. Man accepterar, det ser man ju i många länder idag. Även Kina så är ju det folkliga trycket på grund av luftföroreningar. Och där vågar man ändå säga att det här är inte acceptabelt och det får konsekvenser. Men det jag ska säga som är väldigt intressant med Stockholmskonferensen, den kom ju verkligen utifrån det perspektivet också, att man började förstå att miljöproblem var gränsöverskridande. Det var ju kärnvapenproven som hade gett bevis på detta. Försurningen, övergödning, hela det. Det som är annorlunda nu med klimatfrågan jämfört med nästan alla tidigare miljöproblem som gör den så komplex, det är en miljöfråga som utmanar hela vårt samhällssystem. Alltså allt som vår ekonomi bygger på, liksom alla strukturer, hela energisektorn, transportsektorn, livsmedelssystemet, allt är ju beroende av energi som baseras på fossilt. Tidigare, även i ozonfrågan, så handlade det om ganska enkla tekniska lösningar.
Just det.
Men här kommer ju hela frågan om hur vi använder energi, våra livsstilar, att hela liksom ekonomin är helt integrerat i detta. Så det är ju därför det här är så komplicerat.
Just det, medan om man tar miljöskandalen i Teckomatorp eller man tar liksom oljeutsläpp och de där katastroferna fram till liksom Exxon Valdez eller liksom de här stora, då är det ju ändå någonting att liksom, okej, vi släpper ut någonting, vi gräver ner någonting, vi släpper ut någonting, det är jättedåligt, folk dör eller folk förgiftar det. Liksom. Ja, då slutar vi med det och så går vi vidare. Det påverkar liksom inte pågatågen som går förbi Teckomatorp.
Nej, det gör ju inte det. Och det är ju det här som gör också att man på många sätt kan säga att vi har en fantastiskt mycket bättre miljö idag i många europeiska städer. Det går att göra jättemycket. Alltså luftföroreningar är betydligt på många sätt bättre. Föroreningar till mark. Vi hade ju självantändande floder på 60-talet. Ja, precis. Och det stod en fantastiskt dramatisk överskrift. Jag tror det var New York Times där de skrev att en människa som ramlar i vattnet drunknar inte. Hen löstes upp liksom. Det löstes upp liksom.
Ja, till och med så,
ja, så illa var det. Men det här är ju någonting annat därför. För här är det ju verkligen ja, men det är liksom alla våra system och då blir det ju spänningar. Och det är ju därför som, om man tittar på vårt mandat i klimatpolitiska rådet, vi är väldigt noga med att säga att vi har mandat att utvärdera den samlade politiken. Det finns ingenting som heter egentligen klimatpolitik och det måste vi bort ifrån. Klimatpolitik skickar oss helt fel. Därför att då blir det här klimatpolitik, det är miljöpolitik.
Det är liksom det är miljöpartistpolitik.
Ja, men det här är ju finanspolitik, jordbrukspolitik, energipolitik, transportpolitik, internationell handel. Det är ju liksom alla de frågorna som är avgörande för om vi ska lyckas.
Men om vi tar ändå steg tillbaka innan du nu underkänner allt här. Hur styrs? Alltså den svenska klimatpolitiken styrs och utvärderas. Det är ju, alltså vi har ju ett ramverk här som innehåller tre delar. Vi har klimatlagen som lagfäst att regeringens politik ska utgå från klimatmålen. Mm. Och sen så, och de säger ju nettoutsläppen 0 2045 och negativ efter det. Och sen har vi då klimatpolitiska rådet. Och vad gör ni då?
Ja, vi utvärderar då den svenska politiken på nationell nivå ska sägas. För att vi får ofta frågan, tittar ni på regional och kommunal nivå? Det gör vi ju inte. Nej. Utan det är framförallt liksom den nationella politiken. Vår uppgift är ju att bedöma om helheten i den politiken, i den samlade politiken, om den är tillräckligt för att man ska nå de av riksdagen uppsatta målen. Och då får vi ju inte glömma också att det finns ju det här delmålet. Det är ju lite, här kommer ju den här lite komplicerade saken att dels har du ju två liksom, system du mäter med. Det ena är ju inom eller utanför EUs utsläppshandelssystem. Mm. Och då finns det delmål 2030-2040 för utsläppen utanför EUs handelssystem. Och det är delmålen där, medan slutmålet 2045, det är för alla utsläpp.
Just det.
Bara det gör ju att det blir lite snurrigt ibland. Och sen finns det 2030-målet och det är ju att man ska minska utsläppen i transportsektorn med 70%. Men det finns inga andra sektorsmål. Så att det är bara för transportsektorn som det finns ett specifikt mål till 2030. Vi utvärderar den samlade politiken och gör en bedömning om vi menar att den räcker för att man ska nå de av riksdagen.
Och då innebär att ni kan utvärdera arbetsmarknadspolitiken?
Skulle vi kunna göra. Och vi uttalar oss ganska mycket till exempel om behovet av kompetensförstärkning. Mm. Industrin inte minst pekar ju ut det här som nästan en av de största flaskhalsarna idag. Så bristen på rätt kompetens och i många fall också mängden människor som behövs. Till exempel för hela nyindustrialiseringen i norra Sverige. Mm. Jag besökte Tyskland och Frankrike här för ett tag sedan. Man liksom lyssnar på Tyskland, denna gigantiska ekonomi och deras investeringsplaner. De pratar om de här vindkraftsöarna. Ja. Alltså, man förstår ju att det här är gigantiska investeringar. Mm. Och bara mängden människor som behövs för att både planera och bygga detta, det är ju en jätteutmaning. Så att absolut, är arbetsmarknadspolitiken riggat för det här? Är utbildningssystemet riggat för det här? Mm. Svarar universiteten mot de här behoven i framtiden? Så att det är ju, vi kan titta på alla den typen.
Jag gjorde en intervju här med någon som i ett annat sammanhang med Fortum, där jag pratade med dem och några lite direktörer där. Vad ser de för utmaningarna framåt? Liksom så? Då tänker man, ja, men vi behöver förutom att liksom, för investera i näten och sånt, för ledningarna är ju enkelt sett inte tjocka nog för norra Sverige och produktionen är för liten i södra Sverige. Men det är inte Fortum som gör, de gör ju bara energi. Mm. Och de sa, ja men allt vad vi behöver göra och ställa om, det vet vi. Och vi vet hur vi ska göra. Det är lite så tillståndsprocesser är mycket förenklat men då. Men vår stora utmaning framåt, det är kompetens.
Absolut.
Och det var också superintressant att höra. Men vänta, ni är ju energibolag, är inte det bara att nej, det är kompetensen. Den försörjnings, som där, det är det, som vår supply chain. Om sen uran till kärnkraftverk ska komma härifrån och därifrån, det är lite skitsamma.
Ja. Nej, men det är absolut det. Och sen så ska jag vilja faktiskt också trycka på att det här med arbetsmarknad och så här, det är kopplat till en annan väldigt viktig fråga som vi tittar på i klimatpolitiska rådet, som vi alltid har med i alla våra analyser, och det är det här med acceptans. Alltså, människor ska någonstans känna att det här är en positiv förändringsresa. För annars kommer vi ju aldrig lyckas med politiken. Om man då istället faktiskt kan tala om och visa att den här stora utvecklingen vi nu är inne i, som många hävdar då är likvärdig med den första industriella transformationen, det är en transformation som faktiskt ska stärka våra samhällen, som ska skapa jobb, som ska skapa morgondagens välfärd. Och det där tycker vi också är ett väldigt spännande område, för då är man ju inne på helt andra politikområden och helt andra vetenskapliga områden, alltså beteendevetenskap, hela den delen. Så att det är ju otroligt spännande mandat på det sättet.
Ni gör ju en rapport varje år, klimatpolitiska rådet gör det. Den överlämnar till regeringen under en pompa ståt. Så med den nuvarande politiken, kommer Sverige nå klimatmålen?
Nej, det är ju vår bedömning att man inte gör det. Och det är ju viktigt att vi säger, det är ju en trovärdighetsfråga att vi är noga med att påpeka att så här är fallet. Vi lägger ju alltid också till då att det är ju inte egentligen så konstigt, därför att det är fortfarande trots att rätt många år kvar, och vi förstår ju att politiken också kommer att skärpas. Det är ju inte den slutgiltiga politiken som ligger idag, utan det är ju hela tiden naturligtvis en utveckling. Och där är ju det som är intressant kopplat till Parisavtalet då, med det ursprungliga åtminstone, där man ju var femte år ska göra någon form av stocktake och så ska man öka ambitionerna därför att man menar att då kommer vi ha mer kunskap, mer teknologi och så vidare. Och det finns ju samma sak lite grann här. Men det vi har pekat på, framförallt då i den senaste rapporten som vi menar är väldigt centralt. Det är för det första då att det finns ett antal områden där vi tror att det är särskilt viktigt att fokusera på att öka takten, alltså en acceleration. Bland annat elektrifieringen som vi har talat om. Sen finns det ju många frågor kopplat till det. Även då koldioxidupptag, alltså koldioxidlagring, hela kolsänkediskussionen till exempel. Så att det finns ett antal sådana områden. Och sen det vi också trycker på, det är ju hur vi riggar staten för att kunna leverera den här politiken. Och det var ju där vi var inne på att det behövs en mycket tydligare styrning och förstärkning av myndigheternas ansvar och roll. Och här kommer vi faktiskt tillbaka till kompetensfrågan också.
Ja, alltså en tydligare i rapporten skriver ni till och med att det är bristande styrning.
Ja, det är en bristande styrning. Därför att vi har ju gått igenom då alla regleringsbrev och försökt att förstå liksom, hur kommer nu då den här klimatpolitiken in i alla regleringsbrev? För kom ihåg, vi har satt, det här är ju nationella mål 2030-2045. Vi ska ju genomsyra hela politiken. De är likvärdiga, jämställda med budgetmålen till exempel. Och då betyder det ju att hela statsförvaltningen naturligtvis på något sätt måste förhålla sig till det här.
Just det.
Och där menar vi att det sker ju inte idag på det sättet. Sen är det många myndigheter som ändå försöker ta ett stort ansvar, det är inte det jag säger. Men det finns liksom inte den samlade politiken där och resursförstärkningen som då säkerligen många myndigheter behöver för att kunna genomföra.
Ja, och i regleringsbrevet ska ju de kan ju utformas lite hur fan man vill faktiskt. Det måste vi vara tydliga, men det följer ju inte exakt någon form.
Nej, någon mall.
Men ibland så styr man ju vad man vill, men man kanske glömmer styr vad man ska sluta göra. Ja. Vi ska börja göra det här, Trafikverket till exempel. Ja. Liksom, de ska bidra med liksom, det ska vara höghastighetsjärnväg och elektrifiering och så. Men det måste också ingå som så här, sluta bygga mer motorväg.
Ja, det är sådana typexempel.
Ja, precis. De otydliga målbilderna och bristfälliga mätmetoder. Men hur långt går ni i liksom den kritiken? Ni ska bara ge en samlad bild.
Ja, det där är en bra fråga. Det där diskuterar vi ju mycket hur vi ska liksom, i våra rapporter, hur djupt ska vi gå? Hur djupt ner i rekommendationer? Och vi har ju valt än så länge att röra oss på vad vi kallar någon form av övergripande systemnivå. Just därför att vi egentligen inte ska gå in och bli politik.
Nej.
Utan, så vi kan ju peka på att tillståndsprocesserna måste gå snabbare eller man måste accelerera elektrifieringen och så vidare. Och så ger vi ju rekommendationer kopplat till det. Men sen när det gäller specifikt vad man ska göra till exempel kopplat till Transportstyrelsen eller Jordbruksverket eller vad det nu är. Det är ju det som politiken måste handla om. Så det där är hela tiden en avvägning för oss. Och det är därför vi vill ju inte, och vi har faktiskt valt det också som strategi. Våra rapporter ska vara max 100 sidor. Inte de här gigantiska 5, 6, 7, 800 sidorna som det ofta blir i såna här områden.
100 sidor är ju en pamflett i de här
sammanhangen. Ja, det är en pamflett i de här sammanhangen. Det är för att vi tycker att den ska vara tillgänglig och den ska nå politiken. Och vi har ju kollat att den faktiskt gör det också. Och sen så ska vi ju inte komma med liksom 400 rekommendationer varje år, utan Vi väljer ju nu att försöka ha max ett tiotal övergripande rekommendationer som vi menar då är särskilt viktiga.
Men hade det inte varit lämpligt att just ta Trafikverket som ju ändå styr så mycket av liksom, och där ju också finns ett särskilt mål att ni skulle säga följande fem grejer?
Vi hade ju en rapport för några år sedan som tydligt tittade på trafiksektorn. Eftersom det är det första målet som ska nås till 2030. Och där är vi ju tydliga på att det måste bli en mycket större fokus på ökad transporteffektivitet till exempel i samhället. Och elektrifieringen är avgörande. Att det finns risker med, även om det är en lösning till viss del, men risker med att satsa för mycket till exempel på reduktionsplikten som det enda verktyget. Alltså det är, så att vi har ju rapporter då, vi gör ju specialrapporter och det gjorde vi just mot trafiksektorn. Där pratade vi faktiskt också om kommunernas möjlighet att också mer aktivt kunna styra hur man planerar trafiken.
Det är intressant, för jag har noterat det för en tid sedan på H22 stadsmässan i Helsingborg, och där pratar man ju då inte längre om den bilfria staden.
Nej.
Därför att då är man emot något, och då finns det ett antal liksom äldre herrar, 100% av gångerna, som är emot det här. För bilen är frihet, utan man pratar istället om transporteffektivitet.
Exakt, och det är precis.
Och det är ganska intressant, det lilla skiftet, ja men det är klart du ska ha bil hur mycket du vill. Så bara till att den uppföljer följande effektivitetsfaktor med minst 3 själar i varje fordon eller något. Alltså, ja, det blir något annat.
Nej, men det blir någonting man får, som du säger, jag tror att det där är väldigt intressant, och du gör ju ofta det i ditt sätt att resonera, att man måste vrida perspektiven så att det blir istället att man försöker se det från en positiv vision. Vad är det vi vill uppnå för någonting?
Mm.
Enkelt så fick jag ju ibland, nu får man inte det så ofta längre, men förut fick man ibland, du vet, från också då, ganska ofta äldre här, som kanske var lite tveksamma till klimatfrågan och så, de kunde slänga ur sig till mig att ja, men du vill att vi ska tillbaka till häst och vagn, liksom.
Mm.
Och då brukade jag faktiskt ändå svara just att ja, fast med ditt sätt att tänka så hade vi fortfarande kört häst och vagn. Alltså att man vänder på det istället och säger, men det har alltid varit en utveckling. Det har alltid varit liksom en... Människan har en väldigt stark kraft för att försöka hitta bättre lösningar. Och bara för att vi idag sitter i våra egna bilar och kör runt på ett bränsle som kommer från Saudiarabien eller Ryssland, det är ju inte någon slutlösning. Vem har sagt det? Men så låt oss vara öppna för nya sätt att tänka, och det tror jag är jätteviktigt. Framförallt i stadsplanering och stadsutveckling. Kommunerna är ju spännande, för de är ju mycket närmare invånarna.
Det är ju någonting som jag ser, eller min analys handlar ju mycket om att det som gör att klimatfrågan inte går snabbt nog, det är ju för att det utmålas som att vi ska göra en transformativ förändring av samhället. Och det ska vi absolut göra, men vi ska inte prata om det.
Nej.
Det blir skrämmande. Men ja. Jag menar, sen den första, jag läste någon rapport, jag kommer inte ihåg exakt vad det är, så tar det med nypa salt. Men ungefär, en majoritet av alla utsläppen vi har i atmosfären har kommit efter första iPhone.
Mm.
Att det har gått så fruktansvärt fort på slutet. Liksom.
Ja, Kina, men
det
var och Indien.
Det var ju ingen som kom och sa så här, nu kommer en iPhone, den kommer att revolutionera världen.
Nej.
Men den gjorde det. Men världen är på samma sätt väldigt lik innan iPhone.
Ja.
Så att när vi säger att allting ska bli annorlunda, allting liksom, det här är ju det jag håller på med liksom i min forskning. Det handlar ju mycket om det där att säga liksom, att sluta tjata om att liksom klimatneutral. För det låter mig att jag ska ta din bil, din biff, och du får aldrig åka till Thailand igen. Utan så att du ska äta samma, absolut samma burgare. Gå på Max och ät någon burgare som du får fan hjärtattack av, för den är så fet. Men den är inne bland det här gränser. Eller att vi kan röka. Eller att vi kan bli fulla på fredagar. Men det är ju fortfarande en plantägens. Liksom. Att kunna prata om en värld där folk kanske... Vi har killar som glider runt i hyrda kostymer av återvunna cirkulära material. Men de är otrogna svin. Det finns någonting liksom... igenkännande i det som vi kan relatera till.
Ja, jag tror att det är viktigt att man kan göra det, just relatera. Och faktiskt också se ibland... Jag tycker det är så fantastiskt med liksom delar av energirevolutionen. Man tittar nu på vad som händer framförallt inom solsektorn, som plötsligt innebär att man kan snabbt elektrifiera Afrikas landsbygd. Landsbygd. Alltså lite grann samma revolution som faktiskt mobiltelefonen innebar en gång i tiden. Just att liksom bygga på alla de här positiva...
Och där är ju argumenten där är ju noll argument att gud vad bra det här för världen.
Nej.
Utan det är så här, det är inte mörkt inne längre.
Nej.
Eller ni kan ladda telefonen ännu bättre. Eller liksom,
livskvalitet, eller hur?
Livskvalitet, eller hur? Vad skulle få saker att ske snabbare då när det gäller den svenska politiken? Vad är forskningsläget? Vad skulle få
Forskningsläget, jag tror inte det handlar så himla mycket om forskning. Det är klart att man kan säga forskning, innovation, teknik, det kommer alltid vara viktigt. Alltså, det är klart att tar man fram teknologier som gör att det blir billigare, bättre, snabbare, enklare, mer resurseffektivt, då kan det ju också gå snabbare.
Mm.
Så att hela den sidan är på något sätt ganska självklar. Men jag tror personligen att det idag är det inte så mycket tekniker, utan det är det här uppe vi har mellan öronen så att säga. Det som gör att det kan gå snabbare, det är just mycket kring det här med visionen. Vad har vi för storyline? Vad handlar det här om? Mm. Kan man få ett mycket starkare stöd för en aktiv politik som också innebär att vi, som ju var klimatpolitiska ramverkets styrka, det är 7 av 8 partier, och nu i konstitutionsmålen så är det till och med 8 av 8 partier som står bakom det här. Då kan det ju gå mycket snabbare. Alltså den samlar på, man är överens om vägen framåt. Och att det verkligen kan bli en stark drivkraft. Så det är liksom en aspekt. Och för att det ska bli så, då måste vi få in det som... Och det, jag kan tycka att det är märkligt att det har blivit så pass mycket konflikt nu igen kring energi och försörjning och så vidare. Därför att snarare så här, varför Sveriges roll och ska vi gå före och allt där? För nu ser vi ju en fantastisk utveckling i Sverige därför att vi verkligen är progressiva. Denna enorma utveckling i norra Sverige. Mm. Med allt från med Northvolt eller H2Steel eller ja, alla investeringar som görs inom LKAB eller SSAB. Alltså det är ju en fantastisk utveckling. Och det här borde ju alla politiska partier bara säga, wow, nu ser vi. Nu ser vi ju effekten av detta, att ligga i framkant och så vidare. Och jag tror att om den poletten verkligen trillar ner, den måste politiskt trilla ner, då kan det gå väldigt fort.
Och då vi uppnår det här, som också ni skriver som en av era slutsatser, att det saknas en enhetlig politik. Så att en enhetlig politik skulle kunna föra det här framåt. Det blir tillbaka till någonstans det som Göran Persson formulerade som det gröna folkhemmet.
Ja, lite åt det hållet är det. Och sen kan jag ju ibland tycka att det finns en tendens att, och det kanske är politikens dynamik, jag har aldrig varit politiker. Jag ska säga att jag har respekt för politiker. Jag tycker att det är ju ett svårt yrke. Mm. Inget tvekar om det, men mycket blir ju att det ska vara antingen eller. Vi ska ha vindkraft eller kärnkraft. Eller vi ska ha CCS. Eller ingen CCS. Alltså koldioxidinfång. Medan vi egentligen behöver öppna för alla typer av lösningar. Och alla lösningar kompletterar varandra. Mm. Och du måste dessutom tänka dig andra teknologier kopplat till till exempel vind och sol som vätgas och så vidare. Mm. Så att få till den här lite mera systemdiskussionen som sen alla kan gemensamt ställa sig bakom. Och där det sen blir politik när man går in på detaljerna och ska, hur det ska styras och så vidare.
Det är ju intressant att man tittar på det. Vi har gjort några grejer om det. De tittar bland annat på liksom synen på kärnkraft som man kan tycka vad man vill om. Men om själva energislaget så att säga, men det är i alla fall fossilfritt. Men hur de unga gröna i Sverige är ju verkligen emot. Och de unga gröna i Finland och i Norge är för.
Nej, men det är ju så. Det finns ju egentligen ingenting så här. Jag tror att det som kommer vara väldigt viktigt om man ska gå snabbare, det är att man är oerhört öppen och pragmatisk. Mm. Att låsa fast sig i ideologiska övertygelser som man inte kan öppna upp ifrån, det tror jag däremot kan vara väldigt riskabelt. Därför att det är klart att, om vi nu ändå vågar använda ordet transformation, samhällstransformation, det vi står inför, det kräver ju verkligen att vi är oerhört öppna för nya lösningar, nya tankar, nya idéer, nya sätt att värdera vår livsstil, nya sätt att mäta framgång. Alltså allt ifrån det här beteendevetenskapliga ändamål till
teknik. Men förstår att mycket av det vi redan känner till kommer vara kvar.
Absolut. Mm. Absolut. Och det är ju precis, jag brukar...
Vi får vifta lagom mycket med nya ordet.
Ja, men det är ju så. Jag tror att det brukar vara, är det inte Svante Axelsson som brukar ställa frågan hur många saknar sin oljepanna i källaren? Och det är just det här att, vad vi behöver i energi? Om jag frågar folk när de stoppar in liksom kontakten i väggen, vill de absolut att det ska vara energi från kärnkraft eller från vindkraft? Nej, de vill få el. De vill få el. Mm. Och egentligen, som du säger, det är ju det vi bryr oss om. Så att vi ska fokusera mycket mer på hur kan vi säkra ett väl fungerande elsystem. Och sen så finns det många tekniska lösningar för det.
Just det, för då innebär det också att vi ska vara tydligare med att, så att säga, vi ska sluta använda fossila bränslen.
Det är nummer ett.
Snarare,
i övrigt är det öppet.
Snarare, exakt. Liksom. Det här med nationella utsläppsbudget är ju någonting som till exempel Världsnaturfonden har krävt. Mm. Och då liksom, istället för att fokusera på hur mycket vi ska sänka utsläppen varje år, ska vi se hur mycket totalt har vi utsläpp kvar innan vi överskriver målen i Parisavtalet. Jag håller med om det i teorin, jag håller inte med om det i ett dugg när det gäller att få folk att ändra sig. Liksom. För en budget har folk får, det är abstrakt nog, men en abstrakt budget av en abstrakt gas är liksom...
Nej, jag håller med. Alltså, jag tycker om själva pedagogiken, och som du säger, att man kan på något sätt illustrera detta och det kan också skapa den här ändå väldigt viktiga diskussionen om någon form av ansvar över generationsgränser gentemot framtiden och så vidare. Men du har rätt, och en annan problematik med det där just med budgetar, det är ju just att man ändå någonstans måste ta hänsyn till kanske olika förutsättningar. Och, jag menar, Sverige ska naturligtvis ha väldigt hårda krav i så fall. Vi har redan ett fossilfritt energisystem, och å andra sidan så har vi gjort de investeringarna redan. Ska vi få räkna hem det då? För att vi gjorde det på 70-talet därför att vi fattade när det var oljekris att det inte var någon bra idé att sitta i händerna på OPEC. Eller ska vi inte få räkna hem det? Ska det bara räknas från och med idag då? Så nu börjar vi från scratch liksom, och så ska vi räkna. Så att det finns mycket sån problematik där. Och jag tycker just exemplet med Oxelösund, om vi nu ska gå ner på din nivå. Ja, de har SSAB. Det är klart att om de får fram det fossilfria stålet, då blir det ju ett stort hopp för dem. Men många kommuner har ju stora industrier. Hur ska de räkna då? Mm. Så att var sätter man systemgränserna? Det finns många sådana perspektiv. Där det kan gå fel, om man inte tänker.
Ja, för vi har ju också den här en central fråga i svenska städer och det gäller även staten, men städerna pratar mycket om vad har vi rådighet över.
Exakt.
Och en
exakt.
Av de stora utsläppen i liksom Malmö till exempel är ju liksom att folk slänger plast i soporna. Men man har liksom ingen rådighet över det. Och jag tror att där är liksom den skatt som kom på plastpåsar är helt korrekt, 100% med alla forskningar och allting sånt. Liksom. Men den är ändå fel. Mm. De har liksom rätt på ett tråkigt sätt. Alltså för det känns som att man är inne och petar någonting man inte borde ha rådighet över. Där är ju fransmännen, nu, alltså de gör precis det, fast mycket mer aggressivt.
Ja.
Men fransmännen har ju alltid kunnat peka med hela handen på något vis. Liksom.
Ja, det är väldigt intressant. Som jag sa så fick jag med möjlighet att besöka just Frankrike och Tyskland. Mm. Och besöken handlar mycket om energi och energipolitik. Och det är ju oerhört intressant med de här två stora länderna i Europa. Först åker man till Frankrike som lägger miljarder euro på kärnkraftsforskningen nu igen då, och verkligen satsar på den. Och så åker man över gränsen till Tyskland där kärnkraft absolut inte är en del av framtidens lösning. Alltså, så att med den här problematiken vi har idag med ganska hårda låsningar kring vad som är rätt väg framåt, den är ju ganska problematisk skulle jag vilja säga. Jag tror att vi måste vara oerhört öppna för all form av teknik faktiskt.
Jag tror ju att det kriget i Ukraina är positivt för hållbarheten. För att den skakar, vi kan ju se också hur politiska företrädare då i Tyskland, eftersom de inte har kärnkraft där, pratar nu om liksom energiransonering. Man pratar om att man ber befolkningen att inte konsumera el om de kan mellan vissa klockslag. I Australien har man jättestora problem med försörjningen när vi spelar in det där. Och där ber man, jag gick regeringen ut häromdagen och sa alltså, att kan ni undvika att konsumera el mellan som 17 och 19 eller 18 och 20? Så verkligen.
Ja då, det kanske är så. Alltså, vi får ju se. Vi har ju kanske kommit till någon sorts vägs ände vad gäller det här med att alltid allting ska finnas i hands. Och det är ju intressant för att hela det här just-in-time-samhället som vi har byggt upp, hela logistiksamhället har ju också fått sig sin turn nu.
Mm.
Vi har byggt upp det vi tror har varit det mest effektiva, det vill säga att man, allting ska hela tiden vara i rörelse.
Mm.
Ingenting ska någonsin lagras, du ska inte ha någonting. Och nu plötsligt så kommer ju liksom, ja, kanske priset för det då. Sårbarheten.
Ja.
Både vad gäller industriproduktion, halvledare eller risken vad gäller livsmedelsförsörjning och den typen av frågor. Så att,
och där samtidigt man har det dubbla. Jag brukar alltid skämta om 15 minuter bananen att det är, liksom det är ingen värdig användning av mänsklig tid eller det är ingen bra affär. Så det är bara för liksom att du ska få banan på 15 minuter. Men det är faktiskt supersnabb dark stores. Men som någon poängterade, alltså det egentligen finns inga problem med det. Bananerna kan vara korrekt gjorda och hanterade och kommer hit på fullständigt neutralt sätt och vi cyklar ute och folk har bra betalt. Alltså som affär, det är inte det, som koncept är det inte dåligt.
Nej.
Utan det handlar kanske om att reflektera över konsumtion i allmänhet.
Absolut.
Som är det viktiga. Liksom. Att man får sitt Amazon Prime-paket liksom, nästa dag. Och sen står den här lådan liksom, på köksön i 2 veckor innan man öppnar den.
Nej, och jag tyckte just, alltså, det är, som vi alltid gör i sådana här samtal, så glider man lite grann i vem. Jag lyssnade på Postnords vd. Och hon sa någonting som jag tyckte var, som jag liksom inte hade tänkt på ändå. Men förstås är självklart man borde ha tänkt på. Men det är ju att jag menar, de kör ju runt 50% luft hela tiden.
Mm.
Därför att idag med hela det här samhället där vi e-handlar och allt kommer i stor, apropå också att vi använder pappersmassa och skogliga resurser, de här lådorna är ju nästan bara luft. Så att de åker ju bara runt med luft, som du sa, va? Alltså, hade man bara kunnat ändra hela förpackningen av olika varor, det finns så otroligt mycket vi kan göra, precis det du var inne på, där ingen skulle märka någonting i sitt liv.
Nej.
Men att om vi skulle kunna öka resurseffektiviteten med 50%. Och det skulle inte göra någon skillnad för dig.
Och som samtidigt konsument. Som vi pratar med Bring som styr, och även med Airme som pratar om liksom att ja, men de har ju väldigt hög packningsgrad i sina... Liksom,
ja, i bilarna.
I bilarna.
Ja. Men det är två delar.
Men i kartongerna.
I kartongerna.
Så det är också så intressant.
Ja, det är det som inte jag hade tänkt. För bilarna vet jag att det är liksom... Där har man ju jobbat stenhårt. Men vad hon sa ju var ju det här också att... Det är i kartongen.
Mm.
Det är liksom en liten produkt och så är det massa wrap och så är det papper och så är det plast och så liksom blir det en ganska stor.
Men platt-tv-revolutionen, det kostade ju, när jag kollade för några år sedan, så kostade det liksom om det var 15 spänn att få en tv hit från Asien. Liksom. Och sen så kom platt-tv, det låg ner på 7 spänn eller 5 spänn. Så att man kunde ta mer betalt för tvn och man kunde minska frakten. Och det är bara ren vinst för bolagen. Liksom.
Så är det. Så det är mycket sånt där som jag tycker är så intressant. Och det kan jag ju säga också när det gäller energifrågan och vi pratar transportsektorn. Det här med att nu blir det ett mycket starkare fokus på effektivitet igen. Vilket jag tror är väldigt positivt i grunden.
Mm.
För det är klart att det har funnits en problematik när man ja, vi går över från fossil till förnybart, säger vi, och så tror vi att allting är löst. Eller om man går över till en elbil eller vad man nu gör. Mm. Men det är ju förstås inte. Det är ju massor av naturresurser och råvaror. Mm. Så att få in det här effektivitetstänket. Och internationella energiorganet har ju pekat på i alla deras scenarier till 2050. Så måste ju energieffektiviteten i ekonomin öka med minst 50%.
Ja. Mm. Och den gör ju det hela tiden. Det är därför som liksom, det är för långsamt, och det är det man pekar ut liksom, alla vår, trots att vi får allt mer litiumbatterier och allt mer sånt. Vi har ju också samtidigt fler grejer.
Det är det. Och trängseln minskar ju inte bara för att man har elbil till exempel. Så att, jag menar, det är mycket sådana frågor som är kopplade till hela den här omställningen.
En banal fråga, men ändå, är du hoppfull?
Ja, det är.
Varför är du hoppfull?
Jag tror att det är någonstans ändå bottnar en ganska barnslig tro på människans otroliga förmåga att ändå lösa problem och utmaningar. Mm. Så hoppfullheten bottnar ju inte i att vi kommer inte ha utmaningar och problem, utan jag menar, det är klart att även min hoppfullhet har fått en känga av kriget nu i Ukraina till exempel, som visar på hur skört det ändå är. Jag menar, global samverkan är ju en förutsättning för allt det här, och ser vi nu en ökad deglobalisering och polarisering, så är det ju oerhört negativt. Det gör mig väldigt orolig. Men jag är hoppfull någonstans ändå, och jag kan säga det. Alltså jag tycker därför att det är otroligt stimulerande ofta idag att vara ute och träffa näringslivsföreträdare. Faktiskt ofta just också på lokal nivå, lokala beslut. Det finns en väldig drivkraft ofta. Och det gör mig ändå i grunden väldigt hoppfull.
Men det har sett när jag, som du känner till, har hållit på med liksom att fundera på och studera hur företag ställer om till hållbarhet och hur man tjänar pengar på det i 15 år nu. Där är ju hela resursanvändning är centrala. Så om du bara kan få dem att säga, det här är effektivare användning av resurser. Okej, fine, då kör vi här direkt.
Ja.
Men den är offentlig sektor, så är det livskvalitet som är det viktiga. Så att du måste prata om livskvalitet.
Håller helt med.
För du behöver prata om det för att bli omvald. Du behöver prata om det för att bli vald. Och livskvalitet är faktiskt också det som får konsumenter att ändra. Konsumenter skiter i resurseffektiviteten. Men livskvalitet. Ja, lampan lyser ändå, men det gör med mindre energi. Ja, men fine då är min livskvalitet samma. Men ur företagens perspektiv så vi får belysning och vi gör med mindre resurser. Då blir det bra. Och att mycket av de problemen som uppstår kommer när näringslivets idéer och tankegods förs över till det offentliga. Mm. För då blir ju det här med att hur kan vi använda resurserna i äldrevården på ett så bra sätt som möjligt?
Public management. Mm.
Ja, alltså det kan ju, vilket ju kan vara bra naturligtvis också, men absolut, det kan bli fel när man tar det utan att tänka att det här måste översättas. Ja, hur ska vi använda det så effektivt som möjligt med bibehållen livskvalitet för de äldre?
Mm.
För det ena handlar om hur kan vi ge dem piller så fort som möjligt, och det andra, hur kan vi lägga en hand på deras axlar?
Och det där tycker jag är otroligt intressant diskussion när man pratar om digitalisering och AI också. Mm. Alltså, vad ska den användas till?
Mm.
Och det jag kan tycka ibland att det finns en tendens liksom att okej, vi ska liksom använda robotar och annat istället. Vilket vi säkert kan, men vi får inte glömma den mänskliga kontakten.
Men frågan är att varför ska vi använda robotar?
Ja. Så jag ska säga, alltså, när det gäller klimatfrågan är jag ju också hoppfull, därför att den i grunden är tekniska lösningar trots allt som sen ska appliceras och användas på rätt sätt. Och förstås kopplat till livsstilsförändringar, hur de nu liksom, men vi ändrar alltid livsstil, så jag inte liksom, det är därför. Men det jag faktiskt själv ser med större oro och jag tycker det är svårare, det är ju till exempel biodiversitetsfrågan, artutarmningen. Det är för mig svårare frågor, liksom hela naturresursfrågan och sådär.
Mm.
Därför att det är inte samma typ av tekniska lösningar på något sätt.
Jag kan tänka att en del av dem är något slags collateral damage.
Mm, så är det.
Jag tycker också det finns, alltså apropå att det är en matematisk eller fysikalisk lösning på något sätt vi ska åstadkomma här, att utveckling sker ju nästan aldrig linjärt.
Nej.
När vi tänker på det, okay, vad är vi nu? Och så ser vi en graf, vi ska gå så här för att minska, eller vi ska så här när det gäller liksom att öka antalet förnyelsebart. I själva kommer den ju vara liksom en sån logaritmisk skala.
Absolut.
Det kommer gå jävligt långsamt, så plötsligt bara whoop.
Men det bästa exemplet är ju att om då hybrid lyckas, och man 2026 liksom ställer om, då går utsläppen ner med 10% genom en knapptryckning. Man sätter igång ett nytt system. Liksom. Och så att du har helt rätt, och det är ju därför som vi är lite försiktiga när vi säger att politiken räcker inte. Vi har ju med oss det där, att vi tror ju någonstans också att det kommer att vara teknologisprång och kanske andra typer av språng som gör att det kan gå betydligt snabbare också.
Mm.
Jag tycker det som också är spännande alltid sånt här, det är ju att när man väl har fått igång någonting så är ju nästan erfarenheten att det går alltid snabbare än man tror. Har det väl satt sig, Jag lyssnade på en vd i ett stort fordonsföretag till exempel som sa då att när vi väl sa att vi ska vara i stort sett allt det vi producerar ska vara elektrifierat 2030. Ja, då betyder ju att vi dagen efter har ju bestämt oss för att vi ska inte lägga mer några resurser alls längre på fossilutveckling. Så att plötsligt så, det är inte så att nu styr vi om gradvis för att nå dit, utan då styrs ju 100% om. Och så plötsligt så liksom bara...
Nej, men det är ju det där, man överskattar man oss på ett år och underskattar på tre år.
Ja,
man säga.
Exakt.
Avslutningsvis, tre böcker som inspirerat eller påverkat dig.
Ja, det där är alltid en svår fråga. Det skrivs ju så jäkla mycket nu inom klimatområdet och miljöområdet. Och det finns ju allt egentligen, som du sa, faktiskt från Tyst vår och såna här gamla klassiker som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Det har ju kommit flera sådana nu som är kopplat till faktiskt just biodiversitetsfrågan och så också. Men jag plockade ändå tre. Och en är faktiskt en kategori som jag alltid försöker att säga. Man ska trots allt läsa någon form av grundbok i klimatologi. Det finns väldigt många sådana att välja. Och tar man liksom grundkursboken som är på universiteten, den nivån ungefär, finns på engelska. Det tror jag är väldigt viktigt om man ska gå ut och jobba med den här frågan. Därför att tyvärr så måste jag ju säga då som klimatolog, som min bakgrund är ju paleo, historisk klimat och jag är geograf och geovetare, så är ju väldigt mycket tyvärr i debatten när det gäller klimat och klimatförändringar baserat på icke-vetenskapliga, ganska känslomässiga resonemang.
Just det. Eller bara en sån sak som inte skiljer på väder och klimat.
Skiljer på väder och klimat, att inse att klimat är en del av mycket större vad som händer i samhället. En klimatförändring påverkar ju Sverige mycket mindre än ett land som till exempel har kanske väldigt svag ekonomi eller sårbarhet och så vidare.
Och då är vi ändå på 1,7 i Sverige.
Ja, precis, redan. Som
det är.
Precis.
Nej, men det är väl tumregeln är att om du läser någon slags modell över, liksom, inom klimatologin, om du inte får ont i huvudet av den så är den förenklad.
Ja, så kan det vara lite grann. Men alltså, en grundbok i klimatologi, det skulle jag alltid rekommendera. Det är inte så svårt som man tror om man hittar rätt nivå. Sen så tycker jag ju, bara för att hitta andra skärningar, sen tyckte jag en bok som var rätt fantastisk, som egentligen inte förstås är rent kopplad till klimatfrågan, det var den här boken Svälten. Hungeråren som formade Sverige av Magnus Westerbro. Och det handlar om de här åren, och jag är ju intresserad av historia också. Det är kanske en slump att jag är paleoklimatolog, alltså historisk klimat. Men det handlar om åren 1867-1869 i Sverige. Det är intressant, det är inte så länge sedan. Först extrem frost i norra Sverige i juli, och sen en väldigt varm sommar året efter i södra Sverige som orsakade då rejäl svält, sista stora svälten i Sverige. Och det är otroligt intressant därför att återigen, det är inte klimatförändring, det här är ju vädervariabilitet, men som påverkar ett redan sårbart samhälle. Sverige är oerhört fattigt redan då. Alltså, som i andra sammanhang inte alls kanske hade påverkat. Idag hade vi ju klarat vår livsmedelsförsörjning. Det gjorde man inte då. Vi blev beroende av omvärlden, bland annat Ryssland som hjälpte oss med spannmål. Men också just den här problematiken. Vi hade inget transportsystem som fungerade.
Nej, det säger någonting om liksom bristande leverantörskedjor.
Massor av kopplingar till dagens situation. Och det intressanta, det var ju också en trigger för många människor när det gällde emigration till Nordamerika. Det var klimatflyktingar, skulle vi kalla dem idag kanske. Så att jag tycker att den är väldigt intressant att läsa med den linsen. Sen så är ju boken i sig själv en intressant historisk bok. Men att bara läsa den med linsen, klimat och känsligheten. Det här var ju under lilla istidens dag. Och det får man ju inte glömma då, ett kallt klimat är ju väldigt problematiskt också. Ett kallare än normalt, om man säger, för ett land som Sverige. Och sen en bok då som släpptes i juni, 21 juni. Världen som väntar, vårt liv i klimatförändringarnas Sverige, av Peter Alestig som ju är journalist. Jag beundrar honom i hans roll som journalist mycket därför att han började på Svenska Dagbladet och skrev på Svenska Dagbladet Näringsliv, vilket jag reagerade på. Det var första gången jag tänkte, aha, liksom en journalist, näringsliv, som skriver om klimatfrågan väldigt engagerat utifrån det perspektivet. Och idag är han ju då kopplad till Dagens Nyheter då. Och skriver, tycker jag, på ett väldigt bra sätt, ofta ganska systemövergripande och problematiserar också från olika dimensioner. Och han har då skrivit en bok som försöker beskriva det här klimatförändringarnas Sverige då. Och just lite grann en framtidsbild av hur det här kan komma att påverka vårt land.
Tre bra tips, vi länkar till dem i beskrivningen. Och tack så mycket för att du bidrog med perspektiv.
Tack Per!
Du har hört Johan Kuylenstierna som har varit ordförande i Klimatpolitiska rådet. Gillar du det här, då tycker du ska ge den här podden 5 stjärnor i betyg. I Apple Podcast eller Spotify, det hjälper nämligen ännu fler att hitta hit och upptäcka den här och få lyssna på det här spännande samtal. Kanske har du också någon kompis som tänker att de borde absolut lyssna på det här. Ja, då tycker du ska skicka det här till dem. Använd bara dela knappen i poddappen och så skickar du det vidare. Och dela det här i sociala medier för att vi vill dela med ännu fler. Använd då gärna hashtaggen Perspektivpodden. Producent är Jens Back, planeringsredaktör Ia Järnberg Palm med hjälp av Sara Lundgren. Mixning stod Straight Edge Studios för och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.